Hej, jag heter Thomas och jag är alkoholist narkoman.
Hej Thomas!
Och jag är jätterädd. Jag var på en konsert igår med Liza Minnelli på konserthuset. Och när hon började så var jag inte så där jätteimponerad, för hon lät lite så här sunkigt nedgången. Och då satt jag och tänkte för mig själv så här: hej, jag heter Thomas. Thomas, lägg ner det där nu. Lyssna istället. Så att det tog en stund av den konserten innan jag kunde slappna av och lyssna. Men det är jätteskoj att sitta här. Och det är, alltså jag vill att ni ska alla känna er jättevälkomna. Jag tycker det är så kul. Det här är min hemmagrupp. Och se alla 08 liksom som jag ser på möten när jag åker till stan, att ni kommer hit. Och även Norrköping. Temat för dagen är ju då mod och tacksamhet. Och jag ska försöka fokusera då på det, och jag kommer att göra det i relation till min pappa, så har jag valt. Filmen kan inte ta slut redan nu. Den 4 september år 2002 på morgonen, och då efter en ungefär 10 dagars lång fylla, så satt jag naken hemma på köksgolvet med den värsta ångesten. Och jag hade klivit ur en säng som var rätt nerpissad och nerskiten, och visste inte längre vad jag skulle göra. Jag hade helt tappat kollen över mitt liv. Idag kan jag se att det var där jag första gången tog mod till mig att göra någonting åt min situation. Fast det kändes inte som att jag var modig då, det kändes som att jag var jätterädd. Jag ringde ett samtal till min chef och bad om hjälp. Och jag fick det. Och det är därför jag också idag kan sitta här och vara en tacksam alkoholist narkoman som slipper har det på det sättet som det såg ut då. Väldigt tidigt i mitt liv så fick min pappa ta rollen av en väldigt svart människa, och min mamma varit väldigt vit. Jag har aldrig känt att jag har dukt inför honom, att jag har räckt till. Jag har aldrig känt att han har älskat mig och talat om det för mig. Det som är viktigt, som jag vill att ni ska förstå, som tog tid för mig, det är att det här är min bild av min pappa. Det är inte min pappa. Jag fick väldigt mycket stryk av min pappa. Och när jag säger väldigt mycket så vet inte jag om det var så. Det är min bild av att jag tyckte att jag alltid fick stryk. Mitt minne av pappa från barndomen, det är hans stora händer. Och när han sitter på soffan i vardagsrummet. För när han satt där, då visste jag att det var bara att ta sig byxorna och lägga sig knät på honom. Och det gjorde att jag väldigt tidigt bestämde mig för att jag tycker inte om min pappa. För mina kamrater fick inte han vara det heller. Utan jag sa att han var min adoptivpappa eller fosterpappa. Jag kommer inte ihåg riktigt, men jag valde bort honom. Och istället så hade jag mamma som jag vände mig till och som var min trygghet. Så småningom, måste jag titta på klockan, jag också lite pejl på den. Så småningom när jag började fundera över min sexualitet och insåg att jag tyckte det var mycket intressantare med herrar än med damer, så valde jag också att ställa det i relation till vad min pappa tyckte om det. Och det här är ju då på 50-talet, och det var inte så där himla käckt att säga att man var bög då. Eller något. Framförallt så tyckte jag inte det var så käckt själv. Jag började ha sex väldigt tidigt i mitt liv, alltså sex med vuxna män. Och jag var 12 år första gången, och det jag kände då, det är ofta som jag hör folk beskriva när man tar sin första drog, att liksom, wow, det här är rätt liksom, nu har jag hittat min grej. Och det var verkligen så, att jag kände att så här ska det ju vara, så här fint kan det liksom vara. Och det här var då en gift snubbe med två barn, kärringen och barn var på landet, så han var ute då och raggade, eller jag raggade på honom egentligen, jag var inte på något sätt förförd, utan Jag var ganska målmedveten, men samtidigt så kände jag att det här får man absolut inte göra. Och där började då föraktet för mig själv att växa. Sen sökte jag den här känslan som jag hade med honom första gången. Väldigt mycket, eller vad ska jag säga. Alltså jag hade sex hela tiden. Alltså jag raggade verkligen, och hela tiden, det var åtminstone en gång om dagen. Säkert överdrivet också, men det kändes så hela min tonårsperiod. Och det här gjorde att jag mådde sämre och sämre, för det var aldrig så här som jag hade tänkt. Och då började jag också dricka för att palla med och ha sex på det här sättet. Jag kan ju tycka idag, jag hade ju kunnat valt att inte ha sex, men det var inte så. Utan jag drack för att kunna gå ut och knalla, helt enkelt. Det här kunde jag naturligtvis inte berätta hemma. Och min pappas inställning till homosexuella var väldigt inskränkt. Så att på något sätt, så hela tiden så mådde jag sämre och sämre i det här. Nu ska inte jag fastna här, för det var inte meningen. När jag så småningom berättar hemma om mig själv, då gör jag det för mamma. Och jag säger till också till henne att om hon vill berätta det här för pappa, så får hon göra det. För att jag vågar inte det. Jag är väldigt rädd för honom. Och när hon gör det, så sitter jag och lyssnar på deras samtal på natten i sovrummet. Och då säger han att den där bögjäveln ska ut ur huset. Det ska inte finnas några sådana på mitt tak. Min tanke då var så här: du ska få se din jävel, jag ska aldrig flytta hemifrån. Det var mitt svar. Och det höll typ kanske några veckor. Så att jag flyttade hemifrån ganska tidigt, och för att komma ifrån det som kändes ohållbart hemma. Och det var ganska skönt, men det gjorde också att jag kunde ha sex ännu mer ohämmat, och jag kunde dricka ännu mer ohämmat. Där klippte jag också kontakten med min pappa. Jag ville inte träffa honom. Och jag flyttade hemifrån, tror jag, 72. Och han har inte varit och hälsat på mig någon gång sedan dess. Jag tog hem honom i ett senare skede när han varit väldigt sjuk. Så jag hämtade honom från ett sjukhus och han var hemma hos mig. Men, vad var jag nu? Mm. Så småningom i alla fall, vi börjar så att vi kommer så att vi kan prata med varandra. Men fortfarande är det så att det är en väldigt ansträngd relation. Och när jag så småningom den här dagen i september kommer in i programmet, eller först så kommer jag till behandling, och så småningom hajar jag att jag är inne i ett program. Det var inte så att jag valde det själv, utan jag sparkades in där, för jag ville verkligen inte det här. Jag ville ha hjälp mot att må dåligt, men jag hade ingen lust att göra så mycket för det. Den kvinnan som jag valde till att bli min sponsor. Och jag valde en kvinna därför att jag var jävligt rädd för män när jag kom in. Jag vågade inte titta män i ögonen, jag vågade inte prata med män. Jag hade aldrig haft en relation förutom att jag knullade med män. Och nu kommer jag på att den där ligger där. Och spelar in vad jag säger. Jag får välja lite bättre ord. I alla fall, den kvinnan jag bad om hjälp, som jag har väldigt mycket att tacka för idag, som hon är en stor del av att jag sitter här. Hon hajade att min pappa, så att säga, var väldigt central i mitt liv. Så att när jag skulle lämna över mitt fjärde steg, och det hade jag hållit på krånglat med rätt länge. Jag höll på ungefär 14 månader, för jag försökte hitta min väg i det här programmet, och det gick inte, utan jag fick liksom bita ihop och göra som hon sa. Och då, det hon sa första gången, så sa hon så här att Thomas, det är lika bra att vi börjar med din pappa på en gång liksom, så att vi tar honom. Och hon sa en sak. Så sa hon så här: om vi börjar med Thomas, om du tänker att det är så här att du är din pappas favoritson. Den tanken, bara den tanken fick mig att gå sönder. Och jag började gråta hejdlöst. Alltså det var så jobbigt att föreställa sig att min pappa tyckte om mig. Under mitt fjärde steg så kunde jag börja förstå att det nog kanske var så. Jag kunde också börja förstå att han hade gjort så gott han hade kunnat efter sina förutsättningar.
Jag kunde också se att jag hade en del i det avståndstagandet naturligtvis som jag gjorde till min pappa. I mitt fjärde femte steg, det var också första gången i mitt liv som jag kallade mig själv för man. Det hade jag aldrig gjort tidigare. Därför att jag tyckte inte att jag var värd att kalla mig själv för det. Jag kunde klämma till med en sån här kille eller något annat krämcheck liksom, och säga att jag är en man. Det var inte för mig. Någonstans där i alla fall så började läkningen till min pappa. Och när jag skulle börja med mina gottgörelser så säger min sponsor åt mig att börja med någonting som är lite lätt för dig. Sådär. Men jag kunde inte, utan pappa stod i vägen. Jag hade blåst honom på en massa pengar. Och jag kommer inte fortfarande ihåg hur mycket pengar det var. Men så att jag sätter mig bara i bilen och tänker, nu ska jag åka och gottgöra min pappa. Som tur är så ringer jag min sponsor på vägen dit och säger det. Och vi hade kommit överens om att när jag ska gottgöra eller börja med det, ring mig först. Fast det glömde jag lite då. Men jag kom på det i tid. Vi pratade mycket runt där och hon sa också då, tänk nu på Thomas, att det är du som gottgör din pappa, det är inte han som gottgör dig. Och min inställning till honom när jag kom in i programmet, det var att han skulle nog behöva skaffa sig ett par knäskydd. För han började verkligen ligga och kräla i stoftet inför mig, för han skulle be mig om ursäkt. Men när jag kommer, och då sitter min pappa, då han har alltså haft en hjärnblödning. Han är rätt skruttig, sitter i rullstol. Jag skulle kunna blåsa i kullarna, men han är alltså fortfarande livsfarlig för mig. Så att jag vågar inte. Och vi sitter och kallpratar, och vi pratar alltså inte speciellt mycket med varandra. Ungefär 45 minuter innan jag vågar säga, jo pappa, de där pengarna som jag lånade av dig. Och så höll jag andan för att se vad som skulle hända. Det som hände var att telefonen ringde. Och jag var så jävla arg, för då tänkte jag, fan, nu kommer han att glömma vad jag sa. Nu får jag börja om igen. Och så var det. När han hade pratat färdigt så fick jag göra det här igen. Och det var lika svårt fortfarande. Jag var fortfarande lika där. Men till slut när jag klämmer fram det här, då tittar han på mig och så säger han bara så här, det kommer inte jag ihåg. Och jag blir skitförbannad. Jag blir så kränkt. Jag säger, jo men jag, och så sådär, ja men jag kommer inte ihåg det. Och jag tänkte, du blir jävla idiot. Och så här kommer din son hem, jag är tillfrisknad och jag har gjort stegen och bla 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 och jag ska göra rätt för mig. Och jag får inte göra det. Men då också, alltså min sponsor betyder väldigt mycket för mig. Helt plötsligt så hör jag hennes röst och så säger hon så här, Thomas, tänk nu på att det är din pappa. Alltså du gottgör din pappa, inte han dig. Så att jag behövde aldrig säga det här, utan jag fick ge mig med det. Och sen hände inte så mycket mer, men i bilen därifrån så kände jag också att det var min pappas sätt att gottgöra mig. Alltså han visste mycket väl om det här, men som han alltid har gjort så har han lika svårt som jag att tala om hur saker och ting känns. Efter det, så nästa gång jag åker till min pappa, så när jag går in på hans rum, så får jag en jättekonstig upplevelse. Helt plötsligt så känner jag hans skäggstubb mot min kind. Då har jag gått fram och kramat honom och pussat honom på kinden. Jag har aldrig varit så nära min pappa hela mitt liv förut. Och jag har varit jätterädd. Men alltså det var så fantastiskt. Och det är verkligen en tacksamhet jag kan känna mot det här programmet. Att jag dels kunde börja gottgöra honom och sen också hitta tillbaka till min pappa. Och förstå att han inte riktigt var så svart som jag hade utmålat honom. Min pappa gick bort i februari i år. Och det hör också till historien att när jag, sista gången som jag var hos honom, gick väldigt fort när han väl dog. Så, och han satt uppe och jag var där. Och han var väldigt trött. Och så där. Jag såg inte riktigt det, utan jag såg bara en människa som inte sa någonting till mig, som tittade bara på mig, och helt plötsligt så kom min gamla pappa tillbaka. Alltså jag var jätterädd och jag tyckte han tänkte att varför åker du inte härifrån, en jävla idiot, jag kan inte se det. Och så åkte jag därifrån och liksom hela den här känslan mot honom kom tillbaka. Dagen efter så hamnade han i koma och låg så i några dagar innan han dog och hade några vakna stunder. Vid ett tillfälle så satt jag och min syster hos honom och Gud, vad tragiskt det här blir. Det här skulle vara en tacksamhet och glatt. Men det är glatt egentligen. Min syster och jag satt hos honom. Och min syster har berättat väldigt mycket för hur mitt missbruk har sett ut och sådär. Och väldigt mycket om relationen till min pappa. Hon har en helt annan bild av samma människa. Och jag hade också berättat om hur jobbigt det var dagen innan när jag trodde att han sköt bort mig igen. I alla fall när vi sitter där, och då är han ibland så här så att han eller verkar vara lite mer. Men jag sitter med handen under hans kind och så säger jag bara så här att pappa, mamma och jag går iväg och äter så kommer vi tillbaka sen. Då vrider han ner huvudet och kysser mig i handen. Jag fattade verkligen att det är inte så. Alltså min pappa tycker om mig, min pappa älskar mig. Och det tror jag var den absolut största händelsen som jag kan se idag i mitt liv. Att jag fick komma dit. Och att jag kunde få finnas för min pappa. Nu tog filmen verkligen slut. I alla fall är det så att tack vare att jag har försökt göra de här stegen så gott jag har kunnat efter min förmåga, så har jag fått den här biten idag. Och alltså jag är så otroligt tacksam för att det såg ut på det här sättet och för att jag kan sitta här idag och berätta om det. Och också ha det modet att göra det, för det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Och jag var verkligen rädd när jag satt med här. Jag stannar där. Tack!
Tack.